Det tar vi en annan gång. Hörrni, jag vill gå direkt in i Guds ord. Finns säkert någon som inte känner mig, men ni kan ju fråga William någonting om mig efteråt. Jag vill tala bara dagens text från Matteus 8, några verser. Står så här. Jesus steg i båten och hans lärjungar följde med honom. Då blåste det upp till full storm på sjön så att vågorna slog upp över båten. Men han sov. Det kom då fram och väckte honom och sa, Herre, rädda oss, vi går under. Han sa det till dem, varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Sedan reste han sig upp, talade strängt till vindarna och sjön. Och det blev alldeles stilla. Männen häpnade och sa, vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder ju honom. Jag har 6 enkla punkter. Jag har fått, William fick en så konstiga diktlinjer till mig. Jag får tala 15 minuter. Jag har aldrig mitt liv talat så kort. Så jag hoppas att jag nu ska lyckas hålla det här i någon form av turbohastighet. Bär vi ut William sen när han somnar. Jag vill bara tala om 6 saker som jag tycker är evangeliums på något sätt centrum. Nummer 1. Prövningar och lidanden ska inte tolkas som om du gör eller har gjort något fel. Det har funnits en del tanken om alla de kristna åren. Att gör du något fel eller händer någonting fel dig eller någon när eller kär, så betyder det att du har gjort någonting dumt. Det verkar som om lidande ändå har blivit något som den perfekta människan inte ska behöva erfara, alltså vara med om. Vilket för sig ett hård mot Kristus och alla martyrer. Jag menar, vi hade 12 apostlar. 11 av dem led martyrdöden. Det vill säga att de dog för sin tros skull. Och det var inte bara, alltså det fanns inte vare sig pistol eller giljotin på den tiden, utan det var ganska grymma sätt hur de avrättades på. Till exempel Petrus, han korsfästas. Man tyckte han kunde inte korsfästas på samma hemska sätt som Jesus. Så han sa, jag går inte med på att ni korsfäster mig. Okej, sa de, vi går med på det, så korsfäster de honom upp och ner. Och det är om möjligt en mer brutal version av den redan så grymma korsfästningen. Är det inte så, hörni, att alla människor i olika utsträckningar råkar ut för ganska svåra saker ibland? Många av mina stora förebilder i tron har stora ärr, märken i både själ och kropp på grund av det oväntade, tragiska som har hänt dem. Många av dem som jag ser upp till, kanske flera som du ser upp till, har råkat ut för jag brukar kalla det livet. Och här behöver vi notera och märka den här texten. Att vad lärjungarna gjorde, det är att Jesus steg i båten. Och vad står det? Lärjungarna följde honom. Det vill säga vad lärjungarna gjorde, det var att följa Jesus. Och vad som hände när de följde Jesus, det är att det blev full storm. Så lärjungarna gjorde det exakt rätta de skulle göra. De skulle följa Jesus på samma sätt som du ska följa Jesus. Resultatet var när de följde Jesus, och så mycket väl kan vara när du följer Jesus. Det blåser upp till full storm. Och så tänker vi med våra små imbeciller till hjärnan och tänker säga, får man inte göra i kyrkan. Att vi tänker att nu när det händer den här stormen, så har jag gjort någonting fel. Gud har flyttat bort den, har bytt adress och posten returneras hem när man försöker skriva till honom. Det är bara tyst och mörkt. Men jag tänker så här, hörni, ni är unga och formbara. Hjärnan utvecklas ju till man är 25, har jag läst någonstans. Ni är inte knappt någon av er där ännu. Att vi ska inte vara så snabba att döma varandra för att lidande har drabbat oss. Eller drabbat dina kompisar. Några av de absolut finaste människor jag känner är sådana som har fått gå igenom ofattbara utmaningar. Jag ska vara ärlig med er idag. I och med att jag får komma hit en gång i året. Så inte, man kan ta risker då alltså. Så jag har fått gå igenom ganska svåra saker själv. För ett antal, det började vara ganska många år sedan, så fick jag en sjukdom som hette trigeminusneuralgi. Man säger om den, och om du googlar om den, så står det att den sjukdomen den genererar den absolut, en av de absolut svåraste smärtor människan kan få erfara. Alltså det är inte någon ryggmassage, utan det är nog mera Mike Tyson-boxning och man får inte slå tillbaka. Ingen av er vet vem det är, men ni kan googla honom också. Alltså den här sjukdomen kom till mig efter jag hade kommit till tro. Jag var 18 år när jag blev kristen. Den här sjukdomen kom till mig när jag var 28. Det har alltså gått 10 år. Jag hade försökt under de här första 10 åren följa Jesus ganska så nitiskt. Alltså, man var ganska, en del tyckte att man var för radikal och några få tyckte man var för lite radikal. Så troligtvis var sanningen någonstans där mitt emellan. Hade jag gjort någonting dumt, hade Gud blivit arg på mig, den här sjukdomen drabbade mig. Det fanns ungefär 10-15 i Finland som hade den versionen av sjukdomen som jag fick. Så man hade inte sett många vänner och prata om de här sakerna med. Och jag frågar mig själv och jag frågar er idag, att gjorde sjukdomen mig till en sämre människa? När lidande kommer emot oss, och den frågar ju inte lov ibland, det bara kommer. Gör det dig till en sämre människa? Absolut inte. Omständigheterna sätter inte en människans värde. Ditt värde är hur Gud ser på dig. Och Bibeln säger att han hade ditt värde så högt att han dog för dig. Nummer två. Att det händer oss många gånger att det känns att Gud är långt borta. Och att han inte bryr sig om oss. Alltså när vi läser den står det, tycker jag nästan imponerad lite av Jesus. För det står, i den andra texten står det att vågorna de ven över båten. Och så att Jesus sov. Jag menar, det var ett mirakel också. Han höll på med mirakler, den där Jesus. Men jag tycker det är ett enormt mirakel när det är storm och lärjungar och många av dem var utbildade sjömän. Och samtidigt så tror de att nu dör de. Och Jesus bara håller på med värsta godnattstunden där och snarkar på. Och det är ju så ibland att vi upplever att Jesus och Gud är långt borta. Att han inte bryr sig om oss. Vi måste kunna vara ärliga, vi är ändå en kyrka, att man ska vara ärlig, det är en av 10 Guds buden. Du ska inte ljuga, det betyder att vara alltid ärlig. Och jag minns en vinterdag, då jag upplever min kanske smärtsammaste våg av smärta som kommer över mig. Den var så för mig, den där sjukdomen triggades igång och så blåsade över en sån här nivå av smärta som ungefär kändes. Då hade en rostig såg, ursäkta bilden, och så såg man av huvudet på en. Det var den smärtnivån som upplevdes när det var som allra jobbigast. Och jag ligger i min säng och jag vrider mig i smärta och jag bara ropar och väntar att smärtan ska gå över. Det är inte så att man bara sjunger lovsång i dur i de stunderna. Dock sjunger man lovsång, för man finner styrka i den, har jag märkt många gånger. Men då jag låg där så kände jag att inga rop, inga suckar kunde bromsa upp den här smärtan. Och under de här stunderna, jag minns själv var jag var när det var som den svåraste gången jag hade det här. Jag låste in mig i rummet för jag ville inte att min fru skulle behöva se på när jag låg där och vred mig i smärta. Och tänker man bara emotionellt så känns det ju då just att Gud är långt borta. Men vi står att Gud är kärlek, så i Bibeln står inte att Gud är smärta. Han har känt av smärta genom Jesus Kristus död på korset. Men det känns ju inte så när man går igenom den här dödsskuggans dalen att Gud är där bredvid en. Om vi tänker bara rent emotionellt. Och det har säkert varit så någon gång i ditt liv att du önskade att Gud skulle säga en enda mening eller göra en enda sak för att hjälpa dig. Men du upplever att han inte gör något alls. Och det är naturligt att varje människa av oss, tror jag, någon gång går igenom sådana stunder. Och jag tänker ändå själv så här att jag, om jag lärde mig någonting genom det här kaoset, det helvete man får säga sånt ord i kyrkan, måste jag på Benjamin. Jag var han nicka, tror jag. När man ligger där så funderar jag, varför går jag igenom det här? Och jag har inte än idag svaret på varför jag ska gå igenom allt det där som jag gick igenom. Men en sak lärde jag mig, och jag hoppas att du som är ung ska lära dig det här. Det att jag märkte i det där mörkret, i det där eländet, hur så många av mina medmänniskor osjälviskt bar mig och fanns där för mig just då. Om du funderar ibland varför ditt mörker är så mörkt. Jag vill inte på något sätt förminska ditt mörker, men jag skulle uppmuntra dig till att låt det bli en stund där du låter andra människor bära din börda. Jag hade en syn en gång. Jag delade den här kyrkan några gånger, så en del har sig tröttna på den. Men den lärde mig mycket, den här synen. I synen så besökte jag metropolen Kuni. Och det är där det sker. Om ni vill ha syner, far till Kuni. Kan ha efterfester hemma hos Ellen. Residens. Men i synen så har jag bestigit ett högt berg. Och det var värsta, jag var väldigt stolt när jag kom upp på det berget. Och det var helikopter som flög och de filmade mig. De gjorde en stor grej av hela den där saken. Det finns knappast en berg att stiga på där någonstans. Men där var jag i alla fall upp. Och kände mig ganska stolt när jag var upp på berget. Och så säger en röst till mig i den här synen. Titta neråt. Och jag funderar för mig själv, varför ska jag titta neråt när jag just har bestigit det här berget? Men den rösten sa, titta neråt. Och så tittar jag neråt och vad ser jag? Jag ser 30 människor som har bildat en sån konstig form av matta. Där de håller i mig, de här 30 personerna. Och så börjar jag säga, vem har jag där? Jo, där har vi Mikael, en av mina mentorer och förebedare. Där har vi gamla Ann-Marie Herrgård, hon har flyttat hem till Jesus. Där hade jag 30, jag menar, personer som jag vet ber för mig, tro på mig, stötta mig. Och så säger den här rösten till mig en gång till. Anders, du har inte gjort någonting för att bestiga det här berget. Det var dessa människor som bar dig upp. Och det lämnar kvar i mig. Att om jag lyckas med någonting någon gång, så det tar kvar att det funnits människor som har burit mig när jag behövde. Och jag känner ju äldre jag blir, desto mer beroende är jag av att människor bär mig. Jag hoppas, kära vän, att du har många sådana människor som bär dig. Nummer 3. Den huvudsakliga prövningen är inte prövningen själv, utan vad vi gör med den. De ropar till Jesus, rädda oss, vi går under. Lärjungar reagerar på samma sätt som du och jag skulle göra. Vi blir rädda. Nu är man väl rädd också fast man är generation ZXQR, vad de allt heter nu för tiden. Man är rädd idag. Jag menar, det har varit pandemi, det har varit krig och det tycks dyka upp nya krig. Varenda gång man vaknar på morgonen så är det nytt krig någonstans. Det skapar rädsla i oss. Vi ser en svår situation, vi ser ingen lösning på den och det resulterar många gånger att vi får någon form av panik som lärjungarna fick. Kom igen ihåg, lärjungarna, enda de hade gjort, de hade följt Jesus. Och nu har det resulterat i en situation där de känner att nu går vi under, nu dör vi alltså. Johannes säger någonting ändå ganska dramatiskt. Han säger att rädslan finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut all rädsla. Man blir lite provocerad av det där. När man är mitt i ett mörker. Många gånger när jag hade min egen kamp och smärta så är det väldigt svårt att hålla med om det där. För de slängde mig på massa undersökningar och skannade det här huvudet mitt och funderade, finns någonting i huvudet av hjärnceller där inne? Och när de väl hade skannat mitt huvud, och jag kommer berätta lite mer om det om en liten stund, så var det inte bara goda nyheter. Och de där icke så goda nyheterna sa till mig, Anders, nu går du under. Det är det rädslan gör med oss. Den säger att framtiden kommer att förbli mörk. För den fysiska kampen var svår med min sjukdom, men den mentala kampen var betydligt större, för tankarna sa, Anders, du går under. Jag har följt med unga människor nästan alla mina år. Jag var kristen och jag blev ungdomsledare år 2000 första gången. Jag vet inte hur någon tillät mig bli det, men där var jag. Och jag har sett hur många unga människor i de alla år kämpar med mental ohälsa. Jag skulle bara säga det, skäms inte för det. Du är en produkt många gånger av det samhälle där du finns. Du har inte valt det, det har kommit över dig. Du vill inte, om du är där och kämpar med det just nu, så du vill inte vara där. Men du hamnar dit. Och om du väl är där, så låt oss göra det bästa vi kan göra då, av den stunden. Och tänk på det, du är inte ensam. Vad läste jag någonstans? 60% av alla unga människor kämpar i någon form av psykiska utmaningar. Och den mentala kampen, den är svår. För tankarna säger till dig att kampen aldrig och smärtan kommer aldrig försvinna. Mörkret kommer aldrig ta och fly sin kurs. Utan det kommer bosätta i dig som en evig gäst. Som i The Beautiful Mind, om någon har sett den. Där man har röster som säger till en osanning efter osanning efter osanning. Och det på något sätt konsensus, alltså det centrala budskapet ligger i att du ska gå under. Men hör du ska inte gå under. Jag lovar dig det. För så många som kämpar med en rädsla och oro inför framtiden. Och det är naturligt att man tänker så när man är mitt i det här mörket. Jag menar, är det mörkt så man ser ju ingenting. Har du tänkt på det? Om vi ska släcka ner allting här och ingen lampa finns någonstans. Det är klart, vi ser ju ingenting. Och ser du ingenting så då känner du ju bara. Och då kommer dina känslor säga till dig det som du upplever just då. Och det kan bara många gånger vara ett mörker. Och jag tänker ibland att vi behöver ju lite mer som lärjungarna gör. Det är ganska modigt av dem. De väckte Jesus. Ibland behöver vi väcka Jesus. Jag har inte en sån teologi att Jesus sover någonstans. Men jag tänker att vi behöver ha en sån desperation där vi ropar till Jesus. Det är inte så farligt att ropa till Jesus. Vi har väl en del ishockeyentusiaster här. Jag har en del sådana i min församling. De mest lugna av medlemmar. Men det händer någonting med dem när de på något sätt drar sig några kilometer ditåt mot motorvägen. Jag har sett det på bild och video. Och ibland i Pohjalainens första sida så är mitt allt en, det är många år sedan så jag kan säga det här nu, så är mitt allt en församlingsmedlem så här. Och jag funderar, vad är det där som har hänt? Men det händer någonting ibland när vi drar oss dit. Och så tänker jag ibland att vi skulle kunna förflytta den entusiasmen och rikta den mot Jesus istället. Du inte peka fingret åt honom, om du kan säkert göra om du vill ha någon utlopp av terapiform där. Men att få samma passion och entusiasm ditåt, att vända sig till honom. Lärjungarna, de väckte Jesus när han sov. De vände sig till honom. Och hör på det här nu. De var sig själva. De var inte rädda att visa vem de var i den stunden. De visade sin sanna, ynkliga ofullkomlighet inför fullkomligheten. Jag menar, du är ju en ynklig, ofullkomlig människa, så som jag är också. Och jag tror ibland det bästa vi kan komma till Jesus med, det är oss själva, utan skal, utan fasader. Vi är oss själva. Nummer 4, det är inte så mycket kvar, ni orkar en stund till. Prövningen tenderar att göra oss rädda. Jag frågar Benjamin om ni vet sen till vad det ordet betyder. Klart Anders vet om vad tenderar betyder, så att byta ut det. Prövningen tenderar att göra oss rädda. Alltså det som händer oss, det skapar rädsla i oss. Och här tänker man ju då när Jesus har blivit väckt, yrvaken. Att Jesus ska ge dem tröst. Det blir nog bra. Det löser sig. Vi spelar upp 3 TikTok-videos. Jag vet inte knappt vad det är, en gammal gubbe som jag är nu för tiden. Men Jesus, istället för att ge dem tröst, så kommer han med en förmaning. Och han säger till dem i princip, rikta er blick mot Gud istället för att se på de här vågorna. Varför är ni rädda? Men det är klart att ser vi bara på omständigheterna, ser vi bara på våra vågor, då är det lätt att vi är rädda. Ser du bara på dina omständigheter så är det klart att du är rädd ibland. Men jag menar, har ni läst lite fysik och läst hur stort universum är? Ja, När jag gick i gymnasiet så var det i alla fall 10 upphöjt till 25 kilometer från en till andra, kanske vuxen och sen dess. Jag menar, om vi har en Gud då som enligt Jesaja, kommer jag aldrig ihåg om det är 40:12 eller 42:10. Om det står att vi har en Gud som spänner himlans vidda mellan sina två fingrar, så får jag i min lilla barnsliga tro en sån uppfattning att Gud som håller hela universum mellan två fingrar är lite större än den här vågen som just nu försöker få min uppmärksamhet. Så det är skillnad på vad vi ser på. Ser på Gud som har hela universum och har all makt på himmel och på jorden, eller ser vi på vågen som försöker ta koll på oss? Och det är det Jesus gör. Han säger, titta på honom istället för att se på vågorna. Han vill påminna dig och mig om att utmaningen vi har är att vi sätter för lite tro på Gud. Vi har så många avgudar i ditt liv. Jag vet inte om du räknar hur många avgudar du har. Vi sätter vår trygghet i pengar, vi sätter vår trygghet i karriär och skola och vänner och så vidare. Det är säkert bra allt det där, men först och främst så borde vi söka först Gud och hans rättfärdighet. Så ska vi få allt det andra också, säger han. För sätter du vår tro, eller sätter du din tro på Gud, så får du också en trygghet som säger, hör ni på det här nu, att sätter du din tro, jag måste sätta mig ner så ni lyssnar på mig. Sätter du din tro på Gud, så får du en trygghet som säger att framtiden kommer att ordna sig och bli bra. Jag lever en sån övertygelse om att det är på det sättet. Att sätt din tro på honom som har framtiden i sina händer. Kom ihåg. Nu säger jag extremt många viktiga saker ikväll, men som sagt, det är ju bara här en gång i året. Att kom ihåg att fast du sätter din blick på Gud, betyder det inte alltid att ditt lidande försvinner. Jag säger det igen. Fast du sätter din tro på Gud och ser på honom och ser att han har all makt, han har all styrka, han har allt under kontroll, så betyder det inte att alltid att dina vågor försvinner. Observera när Jesus säger det här, så fortsätter vågorna att storma. Han står ju där och han måste hålla balansen lite också. Det guppar och på där i båten. Han måste prata ganska hårt också när det var full storm. Men kom också ihåg att Jesus röst och Guds ord talar högre än vågorna gör. För när Jesus talar så lyssnar lärjungarna på honom och inte på vågorna. Så oavsett vad du har för mörker och elände, eventuellt pratar om att alla ska värsta jobbigheten här, ni har kanske saliga liv. Och jag hoppas att ni har. Men kom ihåg att Jesus själv fick gå i Getsemane. Jesus själv fick gå igenom ofattbart lidande. Att Jesus själv bad i Getsemane, Herre, om möjligt, ta denna bägare ifrån mig. Alltså han bad, Herre, låt mig slippa att dö och lida. Men så tillade han att ske inte min vilja, utan ske din. Jesus själv fick gå lidandets väg. Men det är något märklig frid som kan komma till oss då vi mitt i stormen vänder oss till Gud. Inte begränsad som en känsla, för känslan är den dåliga av Gud. Också sen när du gifter dig ska du komma ihåg den här meningen. Jag menar, man ska ha väldigt många fruar om man bara följer känslorna. För Gud är inte begränsat en känsla, utan det är en inre övertygelse om att Gud är med er. Och nu har jag bara två snabba punkter kvar. Det finns inga omständigheter där inte Gud och Jesus regerar. För mitt i den här stormen så stiger plötsligt Gud upp och talar, vadå? Han talar strängt till stormen. Kanske finns någon sträng storm i ditt liv som Gud ska behöva tala till ikväll. Och jag tycker du ska tänka på en sak. Jesus talar inte strängt till lärjungarna, han talar till stormen. Han kommer inte att tala strängt till dig ikväll. Han kommer att tala strängt till den storm som för tillfället piskar mot ditt liv. Gud är fullt medveten om vilka stormar som du befinner dig i. Han är inte en Gud som är främmande med våra lidande eftersom han själv har gått igenom lidande. Och jag är fullt övertygad om att det inte finns en enda situation där inte Gud i slutändan kommer att segra och triumfera. Romarbrevet 8, där i slutet så står det att inte ens döden kan skilja oss från Guds kärlek. Ingenting som nu är eller som ska komma, varken höjd eller djup, varken änglar eller furstar, ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Och jag tänker att det finns ingen omständighet där inte Jesus kan stiga upp och resa sig över den och tala ut frid, trygghet och kärlek till den. Och jag minns den där kvällen när jag hade den svåra sjukdomsattacken. Lovsångsteamet kan komma upp färdigt. Om ni inte har gått ut, kanske alla rymde iväg. Men jag minns när jag hade min egen sjukdom, den svåraste stunden. Och jag bad till Gud i min smärta och min svårhet. Det var en mars, 8 mars. Och jag skickade till mina vänner som hör från Gud, de här så kallade profeterna. Och jag frågade dem att, har ni några ord av tröst i mig? Ge något positivt. Och ingen sa något, det var rena klagomuren. Och jag somnade i tårar, då klockan var 10:30. Och jag sa till Gud att oftast brukar känna på mig hur saker och ting ska bli, hur det ska ordna sig. Men jag sa till min fru, jag känner bara att mörker. Jag känner bara att framtiden kommer att äta upp mig. Jag kommer att gå under. Så jag somnar med ångest, med tårar den 8 mars. Men jag vaknar, klockan är 00:30. Och jag vaknar, det här tror man inte på om inte man är kristen. Men jag vaknar 00:30 att hela mitt rum är upplyst. Som att placera en 5 kilowatts strålkastare rakt i ett hörn på rummet. Och hela rummet är upplyst. Jag tittar på klockan så 00:30 på digitala uret. Min fru ligger och snarkar bredvid mig. Och mitt i den stunden så upplever jag hur Herrens frid kommer. Och all ångest, all oro över framtiden bara blåste iväg. Och jag hör en röst, jag hör den samma rösten som jag hört så många gånger i mitt liv. Och som jag hoppas att du hör ofta också. Och så hör jag den rösten som säger till mig, Anders. Ibland när Gud talar till mig så använder han alltid mitt förnamn. Och han är en sån Gud som använder dig och ditt namn. Det står så i Johannes 10. Han är den gode herden som kallar fåren vid dess namn. Man säger, Anders, vi går tillsammans igenom det här. Till saken hörde jag att jag skulle till neurologen 8:00 följande dag. Och de hade ju skannat mitt huvud som jag nämnde, magnetröntgade. Så hoppade jag in klockan 8 till neurologen. Hon ser lite dyster ut, som man säkert ska göra när man levererar nyheter som inte bara är glada. Och så säger hon, Anders, vi har hittat 3 saker. Jag tänkte, det är positivt om det finns 3 saker i min hjärna. Men det har 3 sjukdomar. De har hittat en växt på min hypofys. Tydligen någonting som har med balans i nöje, har jag lärt mig. Det står misstänkt växande någonting på hypofys. Så de hittar någonting som har med några kristaller i öra, just man tappar balansen. Och så de hittar en trigeminus neuralgisjukdom. Det var inte så goda nyheter att få. Men jag hörde inte på henne så jättemycket. För natten innan hade jag hört en annan röst. Den rösten sa till mig, Anders, vi går tillsammans igenom det här. Ett år senare har jag predikat här i Sion en söndag. Och en av de äldre damerna, Ann-Marie Herrgård, som jag nämnde tidigare, som var en av de här som var med i den synen som bar mig. kommer hon fram. Efter att tala trodde nu ska man få värsta uppmuntran av den gamla krutdamen. Men enda hon sa, hon pekade under ett litet krokigt finger. Hon var själv ganska krokig och ganska kort växt. Hon var närmare, hon var 85 kanske år. Så hon pekade på mitt huvud, sa hon bara en mening. Anders, det ska inte du ha något mer. Så pekade hon på mitt huvud, så får hon iväg. Hon sa ingenting annat än det. Och jag funderade, vad är det där för någonting? Men tydligen var det någon helig ande med det där krokiga fingret. För jag blev helad. Jag röntgade mitt huvud 2014-2017. Och det står, jag har papper på det. Det står, vi avslutar undersökningen. Det finns ingenting mer. Och jag tänker, det finns alltid hopp. Det finns alltid möjligheter för Gud att göra det som med Matteus 19:26. Att det som är omöjligt för människan. Du kanske har en omöjlig situation, så det är möjligt för Gud. För att sluta med nummer 6, sista punkten innan vi ber. Att Gud kan vända alla prövningar till att lära oss att lita, förtrösta och tro på honom ännu mer. De här ärren jag fick de här åren med min egen lilla vandring av smärta, så jag märkte att det hjälpte mig att hjälpa människor. Det hjälpte mig att känna sympati när jag träffar på lidande, som man ändå gör ganska ofta i den här världen. Det hjälpte mig att bli lite mer ödmjuk inför Gud när jag märker hur bräcklig, svag jag själv är. Hur beroende jag är av att någon bär mig. Och jag tänker nu när vi ska be. Kanske det finns någon här inne ikväll som ska behöva höra den här meningen från Jesus. Att jag går med dig genom allt. Jag behöver inte ens profetera så jättemycket, men jag tänker göra det också. Men jag frågar Gud lite på förväg. Vad det finns för människor här inne ikväll. Och jag tror jag fått en viss förvissning om att det finns flera här inne som skulle behöva känna av att Gud själv är med och bär dig. Jag vet inte om du har någon storm i ditt liv, men det finns en hälsning från himlen idag som säger att det finns alltid hopp. Låt Jesus nu tala strängt. Inte till dig, utan till din storm. Det finns säkert många här inne, eller flera i alla fall. Kanske aldrig upplevt Gud. Kanske aldrig fått se ett helande, ett mirakel. Kanske inte blivit andedöpt, kanske inte döpt i vatten. Kanske inte har gett ditt liv till Jesus. När vi sjunger kommer jag vara riktigt, jag är riktigt radikal. Jag gör bara radikala inbjudningar. Vill du ge ditt liv till Jesus idag? Vill att han ska gå med dig. Så önskar jag att du kommer fram hit när vi ber. Och så nervöst. Ja, men det var också nervöst för mig den dagen. Jag sprang fram och det var 400 människor i sal. Men vill du också ha hjälp om du går igenom en storm just nu. Där du känner att jag går under. Kom också fram. Jag tror att Gud kan göra övernaturliga saker här ikväll. Jag tror att Gud kan hela dig. Gud kan möta dig. För han kan göra samma sak idag som han gjorde för 2000 år sedan, ska vi be. Tack Jesus. Vi ställer oss på våra fötter. Tack Jesus att vi får bara ta den här stunden. Då vi söker dig Gud. För Bibeln säger, om vi närmar oss dig så ska du närma dig oss. Och nu ber jag Gud för de människor här inne. Jag vet det finns flera här inne. Som inte känner dig Jesus. Att du idag Herre ska få. De ska få lära känna dig Gud. Att de får en pappa, en Gud som möter dem. Förvandlar dem. Ger dem frid. Som övergår allt förstånd. Ger dem en trygg hand, en trygg famn. En familjerelation. finns här inne där du har fått höra väldigt jobbiga saker av dina föräldrar. Att du inte duger till någonting, du är värdelös. Till och med någon har fått höra att du var ett misstag. Idag tror jag bara den heliga ande hälsar till dig att den riktiga pappan som har skapat dig, som älskar dig, som nämner dig i namn, han vill bara hela dig, han vill också välkomna dig hem i hans familj. Han vill hjälpa dig att förlåta och gå vidare. Det finns så många här inne också som jag känner kämpar med ångest. Jag tror vi har några här inne som till och med har tänkt på det jobbigaste, nämligen att till och med fundera, ska du alls orka leva? Finns det någon framtid för mig eller ska jag bara skita i allt? Du kanske inte berättar det. Jag vet att det finns i alla fall en här inne. Du har inte berättat det till någon, en enda människa. Du tycker det är pinsamt och jobbigt. Du kanske andra ser på det utifrån och du har en fin fasad. Allt ser bra ut, men ditt inre är ett kaos. Låt Jesus bli lugnet i ditt kaos idag. Alla ni som bara kämpar med någon form av psykisk smärta eller någon annan vånda eller någonting, kom hit fram och låt Jesus möta er. Bibeln lovar så fantastiskt att alla som kommer till mig, de kommer aldrig någonsin att kasta ut, Johannes 6:37. Så när du kommer till Jesus, han tar emot dig. Det står till och med att han bereder ett rum åt dig i himlen. Man kommer aldrig att kasta ut dig. Kom fram, möt Gud, låt ditt liv bli förvandlat, så leder Ellen oss i en härlig lovsång.